Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det kan man väl säga ändå att det är nyhetsshowen som sätter igång nu en sändning. Ina Lundström, god morgon!
God morgon, Kalle Berg!
Du, idag ska jag prata om två saker till att börja med. Bland annat om att Tyskland har blivit avlyssnade av Ryssland, tyska generaler, och sen liksom publicerade i rysk TV. Det ska jag ta några bitar om, men också om de dubbla explosionerna här i Göteborg i Frölunda på samma gata som inträffade i natt då. Vad ska du prata om?
Jag kommer prata om den nya typen av krogrecension som har debatterats flitigt den senaste tiden. Expressen startade en ny krogvignett och reaktionerna, ja, de har fan rasat. Jag ska göra en liten sammanfattning av det läget.
Underbart. Vi får också finbesök i studion idag av Lydia Sandgren, författaren och psykologen. Det har ju liksom rasat en debatt på kultursidorna om psykoterapi och psykoanalys. Roland Paulsson, den popsociologen, kanske Sveriges kändaste sociologen då.
Ja, men det tror jag. Det tror jag.
Som satte igång den, och det har varit mycket tugg om det liksom. Så vi ska prata lite om den debatten, men också lite hör hur det går då med uppföljaren till Samlade verk, succéboken. Ja. Hon jobbar ju med den. Mm. Det blir mycket roligt. Sen är det bakvagn. Vad har du där innan?
Ja, vad har jag egentligen där? Jo, jag har ju om Bidens nya hemliga plan, hur han ska besegra Trump. Jag har om en skjorta som såldes på auktion för 250 000 kronor. Inte vilken skjorta som helst, men jag väljer att inte spoila det. Och jag kommer också berätta om några red flags om man är ute och söker jobb. Saker som rekryterare tänker direkt är nej, nej, nej.
Matnyttig info. Jag ska prata om knarklangare som sålde droger i Fedora-kläder. Unga som använder mobilen för mycket och inte kan sova, och kanske lite om att man har kortare arbetsvecka i Köpenhamn, eller typ i alla fall.
Ja. Okej. Okay.
Lite om det kan det bli också, kanske motsatsen till antivaxare. En sådan har hittats i Tyskland.
Motsatsen till en antivaxare.
Jag kallar det så.
Ah, intressant, intressant.
Hur går det i livet, Ina?
Det går utmärkt. Våren är här.
Ja.
Så det är, då kan det ju inte vara piss riktigt.
Det är kallt, det är lite köldbakslag idag ändå. Det ska typ vara minus idag igen. Och sen ska det vara typ sån 8 grader.
Fast nu har det gått bara. Nu är vi här. Jag är jätteglad för det. Vad trevligt vi har det.
Ja, det är underbart. Underbart.
Annars är det alldeles utmärkt på alla fronter.
Ja.
Hur är det själv?
Nej, det är bra. Jag har också haft den här upplevelsen av att fylla, alltså det kan ju låta lite platt och banalt, men att man ändå fylls av liv till våren. Att jag liksom stått ute på lekplatsen så efter förskolan och bara jagat Pokémons i fantasin då med mina barn. Och det har varit underbart. Det är en och en halv timme efteråt.
Fan, jag undrar om du verkligen behöver göra tillägget i fantasin när du säger att jaga Pokémons. Jag tror de flesta är med på att det inte är IRL.
Ja,
nej, om du vill effektivisera ditt språk, ett tips.
Ja, men det är bra. Jag tar med mig det. Det har varit ett explosionstätt dygn, Nina.
Mm.
Dels har det varit två sprängdåd på 7 timmar i Stockholm, i Farsta på Lidingö. Men under natten har det också varit då 2 explosioner på samma gata i Västra Frölunda här i Göteborg. De har ingenting med varandra att göra, nej, de här i Stockholm och Göteborg då. Men jag tänkte att vi ska fokusera på dem i Göteborg nu. För det verkar ha varit 2 väldigt kraftiga smällar då som polisen larmade som vid 01:30-tiden i natt. Läsare som har dragit sig till oss på GP som bor en bit längre bort säger till oss att de liksom kände hur rutorna skakade då. Och en kvinna säger att hon liksom fick panik och förberedde hela familjen på att evakuera ur huset. Och en tredje person som bor flera kilometer bort ska ha vaknat av de här smällarna. Så kraftiga smällar, men inga personer ska ha fått allvarliga skador. En har fått en lättare skärskada, säger Göran Karlbom till oss på GP. Han var vakthavande befäl på polisen då, när den här artikeln gjordes. Däremot så ska de materiella skadorna då på byggnaderna på trappuppgångarna vara desto större. Man kan se bilder på gp.se.
Okay,
Det har jag gjort, där man bakom polisens avspärrningar ser en söndersprängd port då till ett flerbostadshus. Ser ut som ett helt vanligt
bostadshus. Ja, nu såg jag bilden också här.
Ja, och en jäkla massa brötel, vad skulle du säga, som ligger där bakom.
Ja, men absolut. Det ser ju verkligen fullt... Vad otroligt att ingen blev skadad, tänker man när man ser bilderna.
Ja,
det ser
verkligen
ut som att folk blev det på något vis. Som att det var en stor explosion.
Precis, det ser riktigt stökigt ut. Men folk kan också vara kvar i sina lägenheter då. Det ska inte finnas någon rasrisk i, nej, något av husen. Så det var väl för väl. Polisen säger att det handlar om 2 explosioner alltså då, som skett med någon minuts mellanrum bara vid trappuppgångar på samma gata.
På samma gata,
ja. Precis. Och smält kort efter varandra där.
Mm.
Och man har startat en utredning då om grov allmänfarlig ödeläggelse. Den här rubriceringen som man verkligen liksom lärt känna nu. Det senaste året har det varit många sådana här händelser. Och ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor ingår också i den här förundersökningen då. Och nationella bombskyddet ska ha varit där. Även forensiker är där och undersöker platsen då, naturligtvis. Men i nuläget finns ingen misstänkt gärningsman. Man har heller ingen information just nu som pekar på att det skulle vara gängrelaterat det här då, säger Göran Karlbom som jag nämnde tidigare. Men att det såklart är något man kommer titta på.
Mm.
Det är vad polisen säger just nu i det här väldigt tidiga skedet då. Men enligt uppgifter till oss på GP så finns det personer som är skrivna på de här adresserna som var inblandade i en våldsam skottlossning tidigare, där en ung man var nära att dö. Och det kom nyligen domar i det här ärendet nämligen.
Okay.
Där 3 av 4 åtalade fälldes för olika brott. 2 för mordförsök och 1 för grovt vapenbrott enligt domen där då. Och det strängaste straffet blev hela 18 års fängelse. Och enligt utredningen var den här skottlossningen då, där domar föll, en del av konflikten mellan G- och Z-falangen i Frölunda. Vi har pratat om det här tidigare i programmet, jag ska liksom inte gå in på... Det kan jag inte redogöra för, liksom kort och koncist, hela den konflikten. Men man kan lyssna tillbaka när Hampus Dorian från krimredaktionen har varit här och pratat om det bland annat. Då. Men som sagt, polisen säger inte så mycket i det här tidiga utredningsskedet. Då, utan det är uppgifter till oss på GP som gör gällande att det som jag nyss talade om då.
Mm.
Så det är väl ungefär det vi vet om de här 2 högljudda våldsamma explosionerna i Frölunda på samma gata alltså i natt. Vi följer självklart utvecklingen framåt. Något helt annat nu då?
Något helt annat. Vi går vidare med en debatt som har rasat i Sverige den senaste tiden.
Jag har sett lite så.
Ja, du har det, va?
Ja, lite grann bara, men jag vill gärna veta mer.
Ja, för det kom ju en ny typ av krogrecension till Sverige i år.
Mm.
Det var Expressen som startade det här då, nya spännande greppet att de skulle låta kulturjournalister recensera mat. Och kulturjournalister, de är sådana som gärna gillar att gå lite i clinch, ha lite starka spaningar, skriva ibland lite tillspetsat. Det är lite det man gör liksom.
De vill ju ut genom bruset liksom.
De vill ut genom bruset, och krogrecensioner har ju traditionellt skrivits av ganska, eller inte ganska, helt och hållet anonyma personer.
Ja, Precis, det har väl varit grejen att man inte ska veta då vem det är som kommer till restaurangen.
Man bokar i falskt namn, man kanske går dit flera gånger, man dissekerar liksom vad är helleflundrans ideala kärntemperatur. Det är liksom på den nivån.
Att man inte ska få någon special treatment.
Man ska inte få någon special treatment.
För att man är en känd kulturpersonlighet.
Precis. Man kommer kanske två gånger och är två personer som liksom båda kan väldigt mycket om mat för att kunna diskutera sig fram till om det bara är så att du inte gillar senap.
Nej,
och därför inte gillar rätten. Eller om det faktiskt är för mycket senap i rätten. Bara för att ta ett exempel.
Ja.
Jag har ju också skrivit lite om mat.
Det kan jag, det vet
jag. Ja, men för GP. Men jag gjorde en sjukt feg grej när det gällde krogrecensioner. Och som jag tyckte var supertrevlig. Jag skrev bara om mat jag visste att jag tyckte om.
Ja.
Så mysigt. Det finns kvar. Rätten
inte
heter
Sveriges
det.
Modigaste
inte
Sveriges modigaste
mat. Nej, verkligen inte. Utan jag bara så, men det är ju sjukt god kebab där på Hisingen. Jag vill bara snacka med de bröderna om varför är den så god här? Tyckte jag. Men väldigt, väldigt långt ifrån vad Expressen har gjort nu då. För det är ju lite liksom, det är ju det som är problemet lite med när man skriver om mat, att det är ju subjektivt. Och det problemet har man ju när man skriver om musik eller böcker eller teater också. Och det är ju det som gör det svårt att vara kritiker. Men Expressen, de kör. De är lite salta, de är lite tuffa. De skickar profilerade kulturjournalister som kanske vet lika mycket om... Okej, de vet mer om mat än dig, Kalle. Det vet de.
Absolut,
men de vet inte mer än genomsnittssvensken, så ska jag säga. utan helt vanliga kulturjournalister som väl tycker att det är gött att käka. Som går på ett enda besök och sen går hem och skriver så fingrarna glöder. Och det här är ju krögarna inte vana vid.
Nej.
Inte överhuvudtaget. Och ingen brydde sig väl om det särskilt mycket. Alla tyckte det var ganska mysigt och pikt. Så länge ingen skrev något elakt då. I en recension av restaurang Brutalisten från mitten av januari skrev till exempel Valerie Kienje Backström. Jag vet att det är populärt att hata konceptkonst. Konstvärldens svar på gitarrsolon. Men när den görs bra kan den förändra vår upplevelse av världen. Så också denna kväll vi lämnar lokalen som på nytt födda. Det var en väldigt positiv recension. Upprörda reaktioner, noll totalt.
Nej,
på den. Men när samma skribent då för två veckor sedan recenserade restaurang Duvan i Stockholm med rubriken Maten är äcklig, personalen otrevlig och inredningen ful, då blev det ju desto fler recensioner. Och det är det som är startskottet egentligen för den här debatten som vi befinner oss i nu.
Det är ju det också att folk läser ju hellre en sågning än en hyllning, va?
Det
klickar
så.
Väl bättre.
Det klickar så himla mycket bättre. Dessutom så är ju Valerie ganska duktig på att skriva. Vilket även märker när hon hyllas, märks när hon hyllar Brutalisten. Hon väver in olika kulturella fenomen och så här. Så det blir ju väldigt, väldigt härlig läsning. Men det är också definitivt en sågning. Den här texten...
Ja, jag menar att hon sågar bara för att få klick
nej,
om det lät
nej,
så.
Nej, nej, nej.
Jag menar bara generellt att man kastar sig ju ofta över en sågning.
Absolut, absolut. Jag tror inte någon har kastat sig så mycket över någon krogrecension som folk kastade sig över den här sågningen.
Nej,
som
nej jag tänker med det.
Alla mina egna included. I alla fall. Hennes text innehåller då formuleringar som en stor del av kvällen ägnas åt att försöka få kontakt. Ännu mindre trevligt blir det av den uppenbara särbehandlingen. Bordet bredvid oss passas det upp på och när kompisar till personalen dyker upp blir det jubel. Hon skriver också, ändå verkar människor i mössa trivas här, vilket kan vara ett bevis på att hatet mot Södermalm till viss mån är berättigat. För på vilket annat ställe vill människor gå i fejkschaskiga kläder till en glorifierad sunkbar för att betala alldeles för mycket pengar för äcklig mat, dyr öl och otrevlig behandling. Jag mös när jag läste det här som göteborgare. Jag tyckte det var härligt. Go get em, stockholmare mot stockholmare. Oh, nu kör vi. Så håller vi inte på här. Jag blev jätteglad för att jag bor här och inte där och att de bråkade. Och det var inte bara jag som blev upprymd. Många blev det. Alltså den här länkades så mycket på Twitter. Det var så många som hyllade den. Expressen la den bakom betalvägg, vilket verkligen bevisar det du var inne på. Ah, att alla älskar en god sågning. Den var heavy klickad liksom. Det ganska stora Twitterkontot Kapten Ynkrygg skrev, när vi var på Duvan fick vi världens sämsta service, men plötsligt dukade de bordet bredvid oss med vit duk och så visade sig att Edvin Törnblom hade bokat. Och jag satt och gottade i mig det här, det var en sån jävla fest. Men alla blev inte lika glada då. Stamgästerna på Duvan krog, ja, som gillar den här krogen, ja, tycker den är toppen. De drog ju sin lans till försvar mot de här angreppen.
Inte Edvin Törnblom utan...
Inte Edvin Törnblom.
Stammisarna.
Ja, men ja, det kanske var... Han kanske skrev något, det vet, ja, jag inte. Men liksom, jag såg en och annan... Jag såg Nisse Hallberg till exempel, komikern. Ja. Som säkert känner dem som har den. Liksom, ja. Gå ut och bara så här, fan det här är inte okej. Okay. Ja, de hade några heavy backare, okay, där, ja, liksom. Ja, ja. Dessutom gick några Stockholmskrogar ut och kritiserade recensionen.
Mm.
Café Nizza då var allra mest högljudd. De skrev på Instagram om Expressens text, citat: här finns inte ens några goda intentioner, bara en hålögd, tunnare än luften vid höjdfernissa av tomt poserande. De skrev också: mellan utvalda edgelords och egon, från redaktör till skribent, hålls kedjan av dyngspridning intakt, tykonomin über alles.
Också formuleringslust.
Ja, det verkar vara någon, ja, som är sugen på att skriva som rattar det Instagram-kontot. Café Nizza avslutade sitt inlägg med att kalla Expressen text för vuxenmobbning.
Mm.
Och använder man det ordet på det sättet så har man ju lite grann förlorat, kanske. Folk tyckte att det var lite för töntigt.
Café Nizza, alltså det är väl ändå också en väldigt sådär, alltså typ lite så kändistrendis, ja, restaurang, va?
Kändistrendis, ja, restaurang nära som på Södermalm.
Kändistrendis. Jag vet inte om, ja, jag nej, men kändistrendis, det nu. Men...
Det fanns väl liksom, det är väl det som är lite intressant med att det här inte är en vanlig krogrecension, utan nej, att det liksom är en kultur, lite som en kulturartikel, att, ja, Valerie väver ju in hela Södermalm,
ja,
i det här.
Det.
Men då kan ju också andra krogar på Södermalm som har en liknande förhållningssätt eller, ja, inställning.
De har ett
också
väldigt
känna sig attackerade.
Klientell Café Nizza, upplever,
precis,
jag.
Mm. Ja, nej men så tror jag det är. Jag vet att ja, nej men så tror jag det är.
De kanske kände sig träffade av...
De kände sig nog träffade, mm, för det blev en och annan som kritiserade där och då, mm, blev de blockade från deras Instagram. Och till slut då så tog Café Nizza ner det här inlägget. Mm. Så jag antar att de kände att det blev lite för rörigt.
Okay.
Men det finns fler kritiker. Alltså hemsidan That's Up Stockholm skrev om Expressens text: ett osmakligt sätt att som stor medieaktör kapitalisera, mm, på att fullkomligt krossa en betydligt mindre restaurangaktör. Mm. Och det är ju så här det blir utifrån krögarnas perspektiv. Liksom. David mot Goliat, så ser de det. Och jag kan fatta att de känner sig attackerade. Liksom. Men som, mm, krögare, det är tillståndsmyndigheten och det är uteserveringsregler. Och sen blev det covid och sen är det lågkonjunktur, mm, och så är det facket. Och nu ska Expressen dessutom skriva texter som liksom, mm, känns som att Reinhold som Bellfrage har återuppstått och året är 2002. De ska skriva supertaskigt om oss när vi, mm, har det så tufft.
Roast.
Roast.
Nya roast-krogjournalistiken.
Exakt. Men precis som då Reinhold som Bellfrage och Nöjesguiden.
Har alla koll på dem? Han är från Nöjesguiden,
ja, det
för
de inte har. Det var en kulturform som du och jag är uppvuxna med.
Ja.
Han skrev väldigt elaka texter om saker som alla andra gillade.
Ja,
typ.
Ja.
Och lite så gör ju Expressen också.
Mm.
Alltså för en viktig grej att komma ihåg här är ju att de säger taskiga saker om sånt som uppenbarligen jättemånga andra älskar. Expressen går ju inte ut och lustmördar en liten thai-kiosk i förorten som har 2,2 på TripAdvisor liksom,
nej, nej,
och som försörjer hela den familjen som också jobbar där.
Mm.
Så att den här David mot Goliat-grejen, det kanske snarare är Goliat mot Goliat vi,
ja,
pratar om när Expressen,
jag,
ser på, mm, liksom, media stockholmares favorit.
Nisse Hallbergs favoritrestaurang.
Precis, exakt, exakt. Och som Frida Rosengren skrev i fredags i GP då, det låter som att några övermänniskor pissar på de hela knegarna, krögarna. Men är det verkligen så maktbalansen ser ut idag?
Mm.
Och så menar hon att vissa krogar, till exempel då, vissa kändistäta krogar på Södermalm, de har jättelånga väntelister på, mm, att få, på att man ska få bo där.
Mm.
De kanske inte är underdogs, utan hon pratar snarare om en relation där krogen är liksom en, som en rockstjärna och gästen ett fan.
Mm.
Så att,
mm,
de här, så att det mer är som Swifties som blir arga när man, mm, attackerar Taylor Swift än,
men
något
det där
annat.
Har vi, det är väl en utveckling som har skett liksom med The Bear, alltså den här, mm, liksom mytbildningen kring kocken,
ja,
den kanske har funnits länge men den har ju varit extra stark nu senaste åren,
ja,
liksom, att man verkligen ska,
ja, men jag tror verkligen att utbildning, alltså kocken har nog liksom romantiserats och pratats jättemycket om, men jag tror du har helt rätt där med The Bear, för liksom krogen, krögaren, det lilla, mm, arbetslaget,
mm,
vi som kämpar i motvind och går ihop, den romantiken har ju verkligen spirat, mm, i folks ögon sen The Bear kom, och det är väl därför det här engagerar så himla mycket, tror jag, Mm. För man kan ju tänka, men vad är det här för töntigt kulturbråk? Men det här får ju ringa på vattnet. Alltså, i lördags hade turerna blivit så stora att det fick bli ett inslag i medierna, i P1. Mm. Och då kom ju kritik mot Expressen då, från Erik Ljunggren, som är en rutinerad krogrecensent. Och han menar ju liksom att ett så stort mediehus som Expressen, de kan ju få en hel restaurang att gå under med en enda text. Och då har man ett ansvar. Man måste gå flera gånger, man måste vara opartisk och så vidare. Då påpekar reporten i medierna, Martina Pierrot, att böcker och liksom pjäser, de sågas ju friskt efter bara ett enda besök.
Ja.
Eller hur? De jo, går, man går inte tre gånger. Och så här svarar Erik Ljunggren i medierna på den frågan.
Får jag citera en känd Bonnier-profil som har bett att få vara anonym? Om en film sågas går inte filmbolaget i konkurs. Om en bok sågas blir en enskild författare ledsen, men förlaget går inte under. När en krog sågas drabbas diskare, krögare, serveringspersonal, råvaruleverantörer, vinimportörer, städare och kockar. Förtjänar krogen en sågning så ska den få det, men då ska man vara säker på sin sak.
Ja, det var liksom hans försvar lite där då, att det får så himla stora konsekvenser med en recension. Och jag funderade lite på det. Får det verkligen det? För att nu är det ju, alla är ju hobbyrecensenter. Jag går absolut in och kollar om en restaurang har fått 4,8.
Ja, det gjorde jag när jag skulle köpa på en thai-kiosk i Majerna, ett av ett familjeföretag. Alltså bara att jag skulle köpa som brukstaj verkligen. Brukstaj. Och då var jag ändå inne och typ kollade recensioner. Liksom.
Ja, men precis. Och det gör man ju. Och, och jag tror att den där 4,8, om då till exempel du, Kalle Berg, har skrivit att du tycker att det är en töntig restaurang, då kanske jag kommer gå dit ändå. Även om det är 4,8. Och så tror jag det funkar för de flesta.
Du är tillräckligt självsäker för det. Eller stark i din egen.
Eller liksom. Kanske att jag litar så mycket på massan. Att jag är så här, det är väl vad Kalle säger. Men i och med, alltså jag tänker bara att när det bara var recensioner i tidningar, då kanske det var så, jag vet inte. Det var bara något jag tänkte på. I alla fall, Viktor Malm då, som är kulturchef på Expressen, han bemöter den här kritiken med ro. Han säger så här: det här handlar om att ta krogkulturen på liksom ett intellektuellt allvar som det förtjänar, eftersom det är ett kulturellt uttryck. Det ska behandlas som ett kulturellt uttryck. Man ska inte behöva besöka en restaurang tre gånger, precis som man inte ska behöva se en pjäs tre gånger. Och anledningen att de liksom verkligen har tryckt fram redan ganska klickade och profilerade Expressen-journalister till att göra de här recensionerna snarare än matexperter, att man får liksom se reporternas byline och så. Det förklarar Viktor Malm så här:
där hoppas vi ju att på sikt att våra läsare ska bilda relationer till våra matkritiker och veta att när David Bas inte tycker om någonting så kanske det är en plats som jag skulle söka mig till, för att jag delar verkligen inte David Bas smak, precis som vi gör med litteraturkritik eller konstkritik.
Jag delar verkligen inte David Bas smak, citat Viktor Malm. Nej, det sa han. Han menade inte i det sammanhanget.
David Bas är väl han som alltid granskar Sverigedemokrater.
Jag tror det.
Men om man inte delar hans smak kanske man också röstar på SD.
Och då kanske man inte håller med om hans recension om Mattias Dahlgrens krog. Jag vet inte. Det här kanske blir en till polariserande grej. Det fortsatte diskuteras i radio i helgen. I P3-programmet Klubben pratade de om det här. Och igår kom det senaste, men antagligen absolut inte det sista inlägget i den här debatten då. Då var det Jack Hildén på Aftonbladet som skrev så här skrev han, citat: Expressens kulturserie med matkritik är en så bra idé att det är obegripligt att den kommer först nu. Däremot har jag inte läst en enda rad och kommer inte göra det heller. Delvis på grund av bitterhet över att vi på Aftonbladet inte hann före, men framförallt på grund av kultursidans sinnesrubbade klickrubriker. Citat: så blev jag knullad av servitören, men kalvhjärnan var god som jag vägrar uppmuntra.
Och var det en riktig rubrik?
Nej, det var det ju inte, för det är ju kulturjournalister. Det är tillspetsat liksom. Just den rubriken har ju såklart inte Expressen satt på någon recension.
Det
finns fem recensioner ute hittills. Och de, visst, de heter ju så här: efterrätten smakar svinstia, det är nice. Eller: och kyparens massage är inte dum. Inte dum alls. Så visst, men det var ingen som skrev ordagrant så blev jag knullad av servitören, men kalvhjärnan var god. Men kulturskribenter bi kulturskribenting, antar jag. Och det är ju det som jag i alla fall tycker är lite roligt i Expressens nya satsning. För uppenbarligen så kan ju då Jack Hildén skriva om de här krogrecensionerna utan att han överhuvudtaget, vilket han är jättetydlig med, har läst en enda rad. Han säger att han har aldrig läst och kommer inte heller läsa en enda rad. Och här kommer nu 6000 tecken om varför det är dåligt. Ja. Så att, liksom egentligen så tycker jag inte Expressens krogrecensenter enligt den logiken behöver gå en enda gång på krogarna. Nej. Innan de skriver en text om dem. 2-3, det är ju väldigt överflödigt. För ja, så jobbar inte kulturjournalister. Men frågan är väl då om det ska räknas som kulturjournalistik eller inte. Och det kan ju kännas lite orättvist att någon kan ha en dålig dag och redan ha en färdig take på varför Södermalm är töntigt och sen bara råka besöka ens egen krog. Och då bara, då får jag ut med den här grejen också. Ja. Men det blir ju ändå väldigt roliga texter. Så därför känner jag ändå att det ska bli roligt att fortsätta följa.
Ja, ska prata om en stund om den här pinsamma avlyssningen som Tyskland råkat ut för.
Aha.
Generaler som avlyssnas av Ryssland. Och det är väl mer än pinsamt, det är ganska allvarligt egentligen också.
Ja, men också pinsamt.
Också pinsamt. Vi ska nu innan det få höra lite nyheter i kortare format. Isabella, god morgon.
God morgon.
Ja,
oj, oj, oj.
Där har du en liten harkling bara.
Du får ju vakna här, va?
Jag ser även att vår reporter Theo Christiansson verkar vara på plats ute i Frölunda där. Vi kommer ju fortsätta rapportera om de två explosionerna som skett i natt. Men du börjar med någonting annat, visst?
Ja, jag börjar med explosioner i Stockholm faktiskt.
Just det, varsågod.
De senaste dagarna har flera explosioner inträffat i Stockholmsområdet. Under måndagskvällen inträffade två stycken, en i Fagersjö och en på Lidingö. Och för andra kvällen i rad larmades alltså polisen igår ut efter en ny explosion, den här gången i Farsta. Explosionen inträffade vid ett flerfamiljshus och porten samt flera dörrar och fönster har förstörts. 10 personer har fått föras till sjukhus för kontroll, men inga uppenbara personskador har rapporterats upp i polisen. Husen har också evakuerats på grund av att det finns en rasrisk. Polisen inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse, men det är fortfarande oklart om den här händelsen har någon koppling till de tidigare explosionerna som inträffat den här veckan. 5 personer har anhållits misstänkta för inblandning i dubbelmord som skedde i Grimmeredsområdet för drygt en månad sedan. 4 av de anhållna är unga killar i 15-årsåldern. Flera av dem ska ha koppling till kriminella nätverk i Västra Frölunda, och mot en av killarna har det tidigare gjorts ett flertal orosanmälningar både från polis och skola. En annan av de misstänkta var målsägande i ett uppmärksammat våldsärende för ett tag sedan. Den 5:e som anhållits är en man i 35-årsåldern och han har tidigare dömts för bland annat misshandel och grov kvinnofridskränkning. När man nu summerar Super Tuesday går det inte att säga annat än att Trump utklassar sin enda motståndare Nikki Haley. I Kalifornien, Minnesota, Colorado, Texas och ytterligare 8 delstater stod Trump som segrare igår. Medan Haley bara vann en, den lilla delstaten Vermont. Och dessutom var det även väldigt jämnt där, rapporterar nyhetsbyrån AP. Trump är nu nära att säkra partiets nominering till presidentkandidat, men det kan bli klart först i början på nästa vecka. Om han blir partiets kandidat ställs han ju mot sittande president Joe Biden, som under Super Tuesday tog hem nästan alla segrar för då demokraterna, men då har han egentligen ingen allvarlig utmanare.
Jag såg någon rubrik på Omni som var typ experten kolon, den tråkigaste Super Tuesday någonsin.
Ja, ja. Det är ju inte så mycket på spel, känns som. Nej, liksom, det finns ingen
skrällvarning.
Nej,
inför, och det blev inte någon skräll heller.
Nej, Haley hade kanske lite mer förhoppning. Mm.
Ja, men jag upplever att liksom intresset för amerikansk politik är lite svalare just nu, trots Super Tuesday, men att alla bara går och väntar, det är lugnet före stormen liksom.
Ja, att intresset kommer vispas upp i en orkan.
I och med, det är inte en jättehot take i och med att det är val då.
Nej.
Efter sommaren och så. Så det kommer bli lite hetare då.
Ja, men det är också liksom frånvaron av nya personer inblandade som gör
det,
att man tappar ju intresset lite.
Men
för senaste valperioden var ju då demokraterna som skulle välja Super Tuesday, och då var det ju ändå Hillary Clinton och Joe Biden som hade en kamp.
Ja.
Var det inte så? Eller bland
Bernie Sanders
var det med Sanders då kanske det var.
Inte Clinton den gången, va?
var det gången innan. Ja. Men i alla fall, det var lite tajtare kandidater.
Ja, det var det ju verkligen.
Från det hållet.
Mm, nu ja. Har man ju vetat, i, det var väl ett år sedan, sa ju Britt-Marie Mats redan i nyhetsshowen att det kommer inte bli några andra. Det är de
Nej,
här två.
Det är de
så de bara, okej Britt-Marie, då slutade jag bry mig. Då väntar jag tills jag ser vem som vinner.
Ja, vi får väl varva igång intresset. Piska upp det efter sommaren i alla fall. Senast. Kanske infaller tidigare. Ja, tack Isabella.
Tack.
Ja, men vi ska till Tyskland nu då, Ina. Mm. För där har försvarsvakten varit med om någonting lite pinsamt, men framförallt kanske allvarligt då, när man har blivit avlyssnade av den ryska säkerhetstjänsten. Samtal som sen då publicerades i rysk tv. Nej. Av den här statskontrollerade kanalen RT då, Russia Today. Mm, mm. Så här låter det i början av samtalet när någon som heter Gerhard presenterar sig själv och tre generaler från Luftwaffe.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Gerhard hier, soweit ich weiß, haben wir den Kamerad-Chef mit dabei, Kamerad Florstedt und Kamerad Fenske. Richtig?
Genau.
Jawohl,
riktigt. De var närvarande.
De var närvarande, alldeles. Och det här samtalet skulle alltså vara hemligt. För det verkar som de också i samtalet då bland annat pratar om tyska missiler som skulle kunna användas för att förstöra den här Kerchbron då, som länkar samman Ryssland och den ockuperade Krimhalvön. Jag ska komma in ännu mer på innehållet i samtalet då, för det handlar också om sådana här Taurus-missiler som har varit väldigt omtalade, som Ukraina gärna vill ha av Tyskland. Mm. Men som Olaf Scholz och tyska regeringen har varit så, nej, det ska ni inte få. Men vi kommer till det mer sen. De pratar om den här bron, Die Brüder, att den är große, som en flugplats, och att man skulle kunna skjuta på pelarna den står på.
Och die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Ja, ja, voll geschätzt, wenn es da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt.
Men det är så här det låter när man alltså brainstormar.
Ja.
Det var bara
topphemliga
militärer. Alltså jag blir liksom lite generad. Det känns som att jag typ råkat se något jag inte ska se när jag hör det här.
Men det var därför jag ville spela upp det även om man inte kan tyska. För jag tycker att man hör, alltså det mänskliggör det på något sätt, att någon bryter in där som liksom pratar om att man kan angripa pelarna när bron är uppklappt. Eller vad man säger, alltså uppfälld. Enligt SVTs översättning, det är därför jag har tagit ljudet då. I det här samtalet som ska ha varit i 38 minuter totalt då. Hur är det möjligt?
Ja, hur är det möjligt?
Hur kan det få gå till på det här viset? Det har blivit mega rubriker i Tyskland, såklart, om det här. Det är inte bra för Tyskland.
Nej.
Men det är ju då den här faktorn som brukar beskrivas som den mänskliga faktorn som ligger bakom. Det berodde på ett slarv från en av deltagarna i mötet, säger Tysklands försvarsminister Boris Pistorius på en pressträff i Stockholm. Golm faktiskt, han är här nu.
Jaha.
För att liksom snacka med Paul Jonsson, vår försvarsminister, om säkerhetspolitiska läget och NATO och just stöd till Ukraina och sådär då. Men det var den mänskliga faktorn, och vad bestod den i den här gången då? Jo, en av deltagarna, en av de här generalerna då från Luftwaffe, ska ha kopplat upp sig till det här digitala mötet på ett osäkert nätverk, skriver public service-sajten Tagesschau, den tyska. Alltså på ett hotell-wifi.
Nej.
Precis,
nej.
Det vet man ju.
Det gör man ju inte. Och då är man ju inte general i Luftwaffe.
Precis.
Inte ens i närheten.
Nej, du är liksom långt därifrån.
Jag har inte
ens precis. Man tänker att man ska ha koll på det då. Mm. Men så verkar det ha gått till då. I Singapore dessutom ska han ha varit uppkopplad då på hotellets wifi via sin egen mobil på någon vänster. Och det här skedde också i Singapore. Och det är inte en slump, säger Boris Pistorius. För det pågick en sån här en liksom försvarsindustrimässa där. Singapore Air Show.
Ja.
Där de visar upp saker i luften, antar jag.
Just
om clue is in the title. Och där brukar det vara, sådana platser är vanliga för underrättelseinhämtning, säger tyska försvarsministern Boris Pistorius. Ja, då hänger de ju där. Men, alla är ju där, även spionerna.
Är det alltid den mänskliga faktorn? Jag klarar inte det. Vi måste komma förbi den mänskliga faktorn nu.
Ja, kan vi rationalisera bort det mänskliga, tack. In med AI. Generalen, så här säger Oscar Pistorius, eller inte Oscar Pistorius, förlåt, det var det jag inte skulle säga. Det är ju han den dömde Blade Runner-fridlottaren. Skitsamma, Boris Pistorius säger, generalen hade problem att koppla upp upp sig, så han beslutade att använda en mobil anslutning via hotellets wifi. Det ledde till ett öppet samtal, något han inte nämnde alltså i samtalet då. Det misstaget öppnade möjligheten för ryssarna att komma in i samtalet. Det skedde under en flygmässa, vilket är normalt en hotspot för varenda underrättelseorganisation att samla information illegalt och legalt, eller lagligt. Så trots att han var då på den här hotspotten för spioner bland annat, så bara, jag kopplar väl upp mig på wifi då. Inte så bra. Dagens Nyheter var på plats igår då på den här presskonferensen i Stockholm som jag nämnde, och frågade då om Tyskland är en opolitlig partner om deras försvarshemligheter är läckta. Då svarade Boris Pistorius, det är en otrevlig fråga när man har en gäst i rummet.
Oj.
Ja. Men journalisten är bara, I don't care.
Nej,
jag måste väl kunna ställa
det. Ja, det måste man ändå. Ja, trevlighet är ju inte det första, det är inte det viktigaste att folk som har man har intervjuat, så här, trevlig du var.
Nej, det är ingen kurs på journalistprogrammet.
Man kan inte ta med det till CV:et när man söker jobb på GP. Så här. Alla jag har intervjuat tycker att jag är trevlig.
Nej, exakt. Precis. Nej, men journalisten sa inget sånt, men han låg väl på då, för sen sa Pistorius att han hade ringt sina kollegor i Washington och London för att liksom lugna dem, och sen sa han att det finns ingen anledning att ifrågasätta vår tillförlitlighet. Alla vet att detta kan drabba vem som helst. Om spionage inte hade varit möjligt skulle det heller inte äga rum.
Oh, filosofiskt.
Ja, verkligen. Men det måste ju inte betyda att man själv ska drabbas.
Sig. Nej, det måste ju inte betyda att man inte nämner i ett samtal mellan generaler. Fan, jag fick lite skak i linan så jag är uppkopplad på wifi.
Nej, precis. Bara för man kan säga så här. Om wifi finns så kan ju vem som helst koppla upp sig på det som helst.
Hela grejen.
Ja, det är lite haltande argumentation kan jag tycka då. Men incidenten handlar om mer än bara avlyssning. Det är en del av det informationskrig som Rysslands president Vladimir Putin driver, säger Boris Pistorius då. Och Ryssland, de använder ju det här samtalet nu då, för det har ju publicerats i rysk tv, och man påstår då att det här samtalet mellan officerarna innehåller uppgifter om att Tyskland förbereder en attack mot ryskt territorium, och det är ju mycket allvarligt. Tyskland avfärdar detta som absurt, men Dmitrij Medvedev då, vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd och tidigare president, han hade ju den där lilla luckan mellan Putins perioder där. Han var med i rysk tv i sin tur då och pratade om att Tyskland planerar krig mot Ryssland, och det hävdades då liksom att väst visar en direkt inblandning i kriget när man pratar om den här bron och just så vidare då, som man ska spränga. Och det oroar ju förstås den typen av retorik.
Ja.
Till saken hör också då att samtalet kretsade kring de här Taurus-robotarna. Jag vill ändå nämna det, för det är ganska viktigt då. För Tyskland, de ska ha pratat om möjligheterna för Tyskland att skicka sådana till Ukraina, för Ukraina vill gärna ha dem. Men tyska regeringen, som jag nämnde förut, har sagt nej till det, Olaf Scholz och hans regering. Och grejen med de här robotarna då, det är att de har en räckvidd på 500 kilometer. Och därför skulle de kunna användas mot mål inne i Ryssland.
Aha.
De kan helt enkelt skjutas väldigt långt.
Ja, uppenbarligen.
Och det vill man inte riskera, att de ska användas på det sättet, för det skulle göra Tyskland liksom involverad i kriget då. Att man har gett de här robotarna och så används de för att attackera ryskt territorium då. Och det vill inte Olaf Scholz vad det verkar då. Och det ligger förstås i ryskt intresse att Ukraina inte ska få de här robotarna. Dessutom är det i Rysslands intresse att splittra väst då genom spioneri och desinformation och så vidare. Det sa Boris Pistorius också. Och på den här presskonferensen på Karlbergs slott i Stockholm igår då, så liksom stod han ändå fast i att Putin ska inte lyckas undergräva vår beslutsamhet i att hjälpa Ukraina. Och han kallade det här för ett spionangrepp. Avslutningsvis,
jag skulle bara säga att det som talar för att det här faktiskt är liksom en engångsföreteelse som inte kommer behöva upprepas nödvändigtvis igen, utan det var bara en som liksom hade otur när den tänkte och någon passade på, det är ju att Ryssland ändå har publicerat de här uppgifterna. Om det hade varit som att de bara, vi har ju konstant och ständigt en direkt lina till alla tyska generaler.
Nej,
då hade det varit militärstrategiskt lite dumt i huvudet och berätta det.
Han har sagt att deras kommunikation liksom inte är komprometterad eller vad heter. Pistorius då, så det är liksom ingen fara på det största planet, utan man har väl publicerat det för att förnedra Tyskland.
Ja, men precis. Ja.
Men DN har snackat med en doktorand i IT-säkerhet på Försvarshögskolan som är kapten också inom Försvarsmakten. Marcus Dansari heter han. Och han säger att han liksom inte är förvånad över att den här tyska generalen inte följde säkerhetsrutinerna. Nej. Vi var ju ändå lite förvånade.
Ja, det är klart vi var.
Han var inte förvånad. Nej. För han säger att oavsett vilken organisation det gäller så har folk högre upp lägre förståelse för säkerhetsproblem och risker. De har lätt att bryta mot reglerna eftersom de inte lika lätt får smäll på fingrarna. Och det kan gälla företagsledare i regeringskanslier och som i det här fallet generaler då.
Oh.
För det är ingen som säger till dem.
Nej,
och skärpa sig. Ingen
Nej.
Vågar det.
Nej.
Så de bara, klickar väl på den här länken. Guld i Sudan. Till mig har jag ärvt det. Jag tror det här händer hela tiden. Den här typen av samtal blir avlyssnade. Vi vet att Ryssland stjäl data bland annat i samband med presidentvalet i USA och så vidare. Från Riksidrottsförbundet i Sverige nämner han också. Och sen sprider man ut dem för att få en viss effekt.
Ja,
ja, så tänk på det, alla högt uppsatta chefer.
Precis.
Det kan hända dig.
Det
och
kan...
då får du skäll.
Och det blir super, super pinsamt.
Just det. Det känns kul, intressant och roligt att vi får besök av en av Göteborgs och Sveriges mest populära författare, dagens prisade Lydia Sandgren. Och förutom att vara författare så är hon ju också psykolog.
Visst är det så.
Och det har ju rasat en debatt om psykoterapi och psykoanalys på de svenska kultursidorna. Hur bra är det egentligen för att verkligen dumb it down?
Vi måste dumb it down lite, det bara säger vi redan nu.
Det måste vi verkligen. Men vad är det som liksom fascinerar så mycket med psykoanalysen och psykoterapin? Och vad är det idag egentligen? Många tänker väl att man liksom lägger sig där på divanen och så är det någon Freud-liknande gubbe som sneglar på henne och frågar varför man är så besatt av sin mamma. Men det är du som är det, inte jag.
Tillbaka kaka på dig.
Är det så? Det funkar verkligen. Ja, inte riktigt kanske nu för tiden. Men häng kvar så ska vi prata med Lydia om detta bland annat. Det är nyhetsshowen Allt jämt som sänder ut via gp.se, YouTube och plattformar andra också. Ina Lundström, Kalle Berg är det som sitter här idag. Och det har ju rasat då en debatt de senaste veckorna om psykoterapi på svenska kultursidor. Det började i Dagens Nyheter med sociologen Roland Paulsen som var ute och förenklat då riktade kritik mot psykoanalys och psykoterapi i en serie artiklar. Och sen var det massa svar från olika håll då som fortsatte att stöta och blöta det här och förklarade liksom varför det inte var så konstigt kanske att Roland Paulsens analytiker somnade. Det var ju något som han var med om då och sen fick honom att skriva de här artiklarna. Sen dess det har varit mycket fram och tillbaka och det har sysselsatt många. Jonathan Unge till exempel har pratat om det och en annan som har varit med i den här debatten då är dagens gäst. Hon är ju psykolog men kanske ännu mer känd för de flesta får man ju ändå säga då som Augustprisad författare till romanens samlade verk. Välkommen hit, Lydia Sandgren.
Tack. God morgon,
kul
Lydia.
Kul att ha dig här.
Tack.
Du, om vi börjar i psykoterapiänden av detta då. Det pratas i den här debatten både om psykoterapi och psykoanalys. Alltså, vad är typ skillnaden? Om vi bara börjar liksom basic. Vad är det ena, vad är det andra?
Var det den lilla frågan?
Ta det nu bara, två meningar.
Nej, men att prata om psykoterapi är ju typ lite som att prata om litteratur eller musik.
Mm.
Alltså, det är en väldigt bred genre. Mm. Det kan innehålla väldigt många olika typer av verksamheter. Psykoanalys är en av dem, kan man säga. Som är liksom en... i sig otroligt spretig och mångårig lära eller disciplin eller jag vill inte riktigt kalla det metod, praktik kanske snarare.
Som grundar sig i Freuds tankar.
Precis.
Och idéer.
Så liksom psykoterapi är musik, psykoanalys är jazz.
Ja, men lite så, ja.
Och sen finns det liksom fri jazz och Dixieland.
Exakt.
Okej, okay. Men kolla, nu är jag med.
Wow, jag är golvad.
Så att när man pratar om både liksom musik och jazz samtidigt så blir det lite förvirrat.
Mm.
För det kan ju också vara så att någon håller på att spela så här dödsmetall eller pop för barn. Så att,
precis, att man säger så här, fan vad jazz är dåligt och så pekar man på så Hoja och Mårdis.
Mm.
Och så känner någon, fast det är väl inte jazz?
Nej, nu har jag förlorat mig lite.
Okej, förlåt.
Men lite så tror jag att en del kanske kände, många av oss som skrev svar och repliker till Paulsen kan man ju notera då i framförallt psykoanalytiskt orienterade eller intresserade liksom humaniora personer. Idéhistoriker, författare, teaterkritiker och så vidare. Mm. Så det var ju inte direkt psykologerna, alltså de kliniskt verksamma psykologerna där ute på vårdcentraler och psykiatrimottagning som gick till storms mot Paulsen, utan det var ju liksom inom det humanistiska fältet.
Ja, okej.
Det verkar i alla fall...
Jazz-lyssnarna.
Ja, precis. Men det rör ju upp mycket sen, för det är ju en sån där debatt som återkommer ibland, upplever jag. Eller sådär att folk går igång på det med psykoterapi och vad tror du det är som liksom engagerar i det?
Ja, så har det ju varit. Just med psykoanalysen har det ju väckt känslor sedan liksom 130 år ungefär. Och Slavoj Žižek brukar ju säga att psykoanalysen dödförklaras vartannat år ungefär. Och så dyker upp några då. Nej, den är inte alls död. Den psykoanalys ska vi ha. Och så håller det på så här. Varför det är så? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt, men det pågår väl någon slags ständig strid om hur vi ska förklara människans lidande och våra livsvillkor och hur vi ska lösa dem och hur vi inte ska lösa dem och så vidare. Och att liksom ha någon, en motståndare, en sån fantasimotståndare, att tänka att man har en motståndare, det kan ju vara ganska stimulerande för folk, för då behöver man liksom utarbeta sina egna tankar och idéer liksom i opposition till någonting. Mm.
Men jag tänker så här, om man bara ska reda ut lite vad liksom psykoterapi idag är då, det kanske kan gå till på olika sätt under en session då, men jag tänker att många som aldrig har varit med om det bara har någon sorts vag bild av att man lägger sig på en divan och så är det någon gubbe som ser ut så som man tänker att Freud såg ut, fast man vet inte riktigt. Ja, skägg och liksom tittar över glasögonen så bara, berätta mer om din mamma, att man pratar om liksom sex och så här, den typen av grejer, oj det är pusskomplex. Men jag menar så här, hur nära sanningen är det?
Men jag skulle säga statistiskt så är det nog inte så otroligt vanligt. Alltså de flesta som träffar en psykolog idag gör ju det kanske inom den offentliga verksamheten. Alltså man går till vårdcentralen för man har relationsproblem eller panikattacker, man kan inte sova eller man är i någon kris liksom. Mm. Eller man hamnar i psykiatrin av olika skäl eller kanske har någon slags försäkring som gör att man får 10 gånger hos en psykolog och så vidare. Mm. Så det absolut vanligaste psykoterapiscenariot är ju på något vis inom den offentliga vården.
Och där är inte psykoanalysen...
Det har historiskt varit så i mycket högre grad. Psykoanalysen har haft en stark ställning inom psykiatrin, inte minst. Men det är liksom årtionden sen, alltså liksom 50, 60, 70, 80-tal sådär. Och det har och även där funnits liksom motreaktioner och olika typer av strömningar som har liksom överlappat och så vidare.
Man kan liksom, 2009 förlorade Svenska psykoanalytiska föreningen examensrätt i psykoterapi, en sån där mening som återkommer bland annat. Men liksom inte används, den är inte med i den kliniska psykologin inom vården på det sättet.
Nej, liksom. Alltså det var ju flera stycken utbildningsinstitutioner som förlorade examensrätten i det svepet. Och några som har dem kvar, Göteborgs universitet till exempel, har kvar examensrätten i sin psykoterapiutbildning. Mm. Så de var inte ensamma kan man säga. Men det innebär att man kan inte längre få en psykoterapeututbildning via Svenska psykoanalytiska föreningen. Det fanns ju jättemånga psykoterapeututbildningar och många med liksom psykodynamisk inriktning, så att det är liksom att peka på det som ett liksom dödande slag mot psykoanalysen blir lite förenklat kanske.
Ja, men vissa brukar ändå ta upp det som
absolut.
En sån, det var då det liksom började dö ut då. Men det, man kan ju tycka olika om det helt uppenbart.
Ja, och man kan ju säga att i Sverige så har ju KBT paradigmet haft väldigt stor framgång och sådär sen 90-talet i alla fall. Så att alltså jag skulle säga att chansen är otroligt mycket större att om man går till sin vårdcentral och ber att få träffa en psykolog, så får man träffa någon för liksom 5-10 gånger KBT-inriktade samtal i en förståndig fåtölj med en ganska ung psykolog som står upp vid en whiteboardtavla och säger förnuftiga saker.
Det här har hänt mig. Det var så utmattning att träffa någon som typ, hette typ så Hampus, som var kanske så 5 år yngre än mig. Bara, han var toppen.
Ja, det kan vara jättebra. Men det har ju också skett ett ganska stort generationsskifte bland psykologerna. Jag tänker ibland att jag är en ung psykolog, men jag är ju faktiskt medelålder.
Är det så?
Ja, alltså när jag började var jag ung. Mm. Då var vi som var födda sent 80-tal, vi var jätteunga. Och nu är det ju, nu, det är ju faktiskt fullt möjligt att börja jobba som psykolog när man är typ 23 år gammal. Förut hade man också arbetslivserfarenhetskrav, ett ord med många stavelser, som jag tyckte var väldigt bra för att börja på psykologprogrammet. Och det har man slopat.
Just det, för så är det ju på vissa program, att man måste ha jobbat i den verkliga världen innan man ska ta sig an de viktiga sakerna, typ juridik och journalistik och psykologi, tror jag det är de som har haft det.
Känna som lekman att man gärna vill att en psykolog kanske ska ha haft ett vanligt jobb eller, vet, eller gjort något annat,
gjort något annat.
Backpackat i alla fall.
Backpackat i Laos. Jag vet inte. Men vad är problemet med det då? Du pratar om den här whiteboarden, du pratar om det här 5-10 paradigmet som vi är i nu. Är det några problem med det?
Det beror väl lite på vad det är man förväntar sig att psykologen ska göra. Och vad man har för förhoppningar. Sen måste jag säga att det finns ju många, det finns ju hur mycket annan terapi som helst också. Man kan ju också tänka att den offentliga vården kanske inte har som uppgift att hjälpa folk med deras livsproblem. Det finns ju också ganska många privatpraktiserande psykoterapeuter och psykoanalytiker och psykologer som gör massa olika grejer. Och att, att man kan söka upp dem ifall man behöver liksom brottas med frågor om hur man ska leva och vad ska jag göra med mitt liv och hur ska jag göra med familjebildning och så vidare. Men ett problem med det är väl att jag tycker mig kunna se en slags förenkling av det själsliga. Att vi gärna vill liksom paketera in sånt som är ganska stora och komplexa och egentligen kanske olösliga frågor i små prydliga paket där det finns ett enkelt och liksom snärtigt svar. Och att psykologernas roll i värsta fall blir att liksom leverera det här lilla paketet. Här får du mina livsvisdomar.
Och så ska du bli bra och hel av det.
Typ. Bra och hel och liksom läka eller kunna fungera. Och, det finns ju väldigt många råd och liksom smarta tankar som man sådär lite till mans kan ha väldigt god nytta av. Men att betrakta det som någon slags genomgripande lösning, det ska vi inte göra, tror jag.
Kan jag säga det att så här, den här debatten som började om psykoterapi och så där, där Roland Paulsen skrev, det var en artikelserie i tre delar som också kom att handla lite om så här, psykologens roll i samhället och så här, om man tar det brett, så det är därför vi liksom rör oss lite emellan det här då. Men du skrev ju i ditt inlägg i det här, där du skrev idén om att, så här, att det finns en fara i att psykologen allt blir mer en expert som distribuerar tips och verktyg som du är inne på här då, och att vi blir som maskiner som lagas för att fungera optimalt. Vad är liksom farhågan i det? Är det liksom att alla ska vara så himla perfekta, typ att man ska vara en fully functioning human robot typ?
Ja, men lite så, för jag tror att det är förljuget. Alltså jag tror inte det går. Så jag tror att man liksom lanserar en fantasi om att man ska bli någon slags optimal individ som liksom fixar allt. Och att man också tänker att, vilket är en tanke som Roland Paulsen skrev i sin andra text, tror jag, som jag tycker är bra, där han tar upp exemplet med tv, sådana här liksom dokusåpor, reality-tv, där man har att säga att vi har psykologer på plats. Så att något sker, du kan liksom psykologerna lappa ihop, så att psykologerna kan liksom fixa allt.
Det är så roligt att de kommer in som ett SWAT-team krossar rutorna.
Men också sådana premissen för att folk är där är typ så, ni ska säga vem ni hatar varje dag. Ni ska dricka svin mycket sprit och ligga med varandra, och så ska vi skicka in folks ex, och så måste alla berätta vem de hatar en gång per dag.
Och om någon skulle må dåligt av det här,
så kommer psykologerna.
fixar det. Och det är liksom, det tycker jag är en bra poäng. Alltså, mm. Psykologerna kan naturligtvis inte fixa allt. Och att jag tycker heller inte att vi ska liksom kanske sträva. Alltså, jag tycker att vi, inte bara psykologen utan på samhälleligt plan, verkligen försöka sträva efter att utplåna lidande och liksom ofullkomligheter. Och,
Men det är inte rimligt att det ska försvinna helt. Typ.
Nej, jag tror dels inte att det är görbart och jag tror inte heller att det gör oss på något banalt sätt liksom lyckligare att sträva efter perfektion och att vi ska vara optimalt fungerande.
Men för att liksom haka i det liksom psykoterapi eller psykoanalys, att det liksom kanske är det, när jag läst debatten, att man kanske liksom snarare där fokuserar mer på att liksom vända blicken inåt, fundera över liksom livet, kanske större frågor, att det inte alltid bara handlar om att man ska liksom läkas och bli hel då, utan att det är en annan ingång typ till mer en diskussion om vad som gör en människa typ.
Ja, som jag tolkade Paulsen så var han liksom framförallt inriktad på vad har vi för samhälleliga problem som ställer till det för oss, sånt som inte ligger inom oss själva, utan som är liksom samhällsfaktorer som får oss att må dåligt och som vi kanske borde rikta vår energi mot istället. Och det finns ju naturligtvis massor av sådana.
Det borde bli mer politiska, så skrev han ju typ.
Ja, och alltså, jag tror att om man bara sitter och liksom liksom är helt fokuserad på hur mår jag nu, hur mår jag idag, vad känner jag inför det här. Alltså överlag tycker jag att det finns en sån otrolig upptagenhet med vad man känner. Och där kanske jag och Paulsen ändå är lite överens, jag vet inte, men jag är inte säker på att det är det bästa att gå runt och tänka på vad känner jag inför det här, utan försöka vara på något vis engagerad i sin yttervärld och i sitt arbete och i sin familj och i den värld som omger en. Och går man bara runt som en liten så här isolerad solitär och som går och tänker på hur mår jag just nu. Det tror jag inte man mår så bra av. Men det är liksom inte det som psykoterapi sysslar med allt det. Att man liksom till varje pris ska fråga sig, vad känner jag inför detta? Nej. Utan skulle jag säga ganska ofta riktar in sig mot att hjälpa individen i förhållande till det som är hennes omvärld. Den kontext hon befinner sig i, familjen, arbetet, hur ska jag förhålla mig till den här specifika situationen på ett sätt som blir bra för mig och som i längden också gör att man mår helt okej.
Ja, helt okej ändå.
Men jag kände det lite som att när jag tog del av liksom debatten, så att en grej var att Roland Paulsen menade att psykoterapi går till så här, på det här sättet jag har varit med om. Och så svarade en massa psykologer att så bara, nej, men så behöver det inte vara. Mm. Så kanske det var för dig, men så var det inte. Att, liksom att det hamnade liksom i någon sorts bara olika bild av vad det är för någonting. Ganska mycket.
Det uppfattade jag också. Ja. Och att det är ju faktiskt, de flesta går ju kanske bara till en psykolog. Kanske att man träffar på två eller tre, om man liksom, speciellt om man går till vårdcentral och sådär. Så att man har ju oftast inte så mycket att jämföra med.
Nej.
Ofta blir ju också den psykologen man går till ganska betydelsefull för en, och ibland går man ju många år och pratar med någon som blir liksom en ganska viktig person. Så att det är också ganska svårt att jämföra med hur det är för andra. Så hör man andra berätta och förstår att okej, din psykolog var på ett helt annat sätt. Och det är ju, skulle jag säga, i ganska hög grad ett liksom hantverksyrke. Ja. Alltså man gör det på lite olika sätt. Även om man utgår från samma teorier och liksom har någon slags likartad syfte och riktning, så har man lite olika sätt att ställa frågor på. Man gör interventioner som skiljer sig åt lite granna. Mm. Och det är ganska svårt att säga så här, exakt så här ser en psykoanalytisk session ut. Eller för all del, alltså det är lite lättare att säga så här ser en KBT-session ut. Mm. För där jobbar man mycket mer utifrån tydliga manualer och man kanske har en plan för behandlingen som är ganska likartad. Lite oavsett vem patienten är. Man utgår från att okej, nu har du nu har du panikattacker, då kör vi det här spåret.
Kalle var inte den enda som var utbränd det året, gissar jag.
Det fanns och de andra fick nog.
Hampus blev säkert utbränd. Han var behandlad så många utbrända.
Åh nej, glöm till. Jag måste säga.
Och han hette inte så på riktigt.
Det är lite att du har typ så sekretess.
Ja, men jag kände typ att så här, tystnadsplikten går both ways.
Ja, men det är inte fel. Alltså, eller att man känner att det är oftast en slags förtroenderelation. Ja.
Men en som talar väldigt öppet om psykoanalys då, eller psykoterapi, är Jonathan Unge då, som varenda människa känner till i Stormens utveckling, den podden. Han hade liksom två poänger som jag minns från den pratade om det, som jag tyckte var ganska kul. Dels då att psykoterapi bara handlar om att inse att en psykolog inte vet mer än dig själv. Att, typ, att man ska typ avslöja analytiken som att så här, men du fattar ju inte det här. Och då är man färdig och kan gå ut i livet typ. Du skakar lite på huvudet.
Ja, där håller jag inte riktigt med Jonathan Unge, men även om jag tyckte det var roligt. Men alltså, jag tycker det låter fruktansvärt att tänka att man pratar med någon som är liksom, att så här, man är blind och en annan blind person leder en. Så ska man liksom gå ut där. Och att det finns ju väldigt många personer som faktiskt är klokare än en själv. Och som kan hjälpa en i just på grund av sin klokskap och erfarenhet.
Men han sa, den andra grejen han sa då, som liksom hakar i lite, det är jag som gör den ihakningen då, men till det Roland Paulsen pratade om, att, liksom, att det kan få den psykologen i det fallet då, eller psykoterapeuten, kan få liksom en liksom auktoritär roll typ, så att liksom bestämmer lite vad som är viktigt i den här personens liv, för då hade Jonathan Unge glömt sin tygpåse på sin session och liksom kommit tillbaka och skulle hämta den, och då handlade hela nästa träff om att reda ut varför han glömde den här tygpåsen. Vad var det som gjorde det? Är det för att liksom, du ville komma tillbaka till mig, psykologen, för att
typ tolka det?
Ja, tolka det. Men att när Jonathan Unge vid ett annat tillfälle hade lyft liksom möjligheten att han kanske var bög, då hade psykologen varit såhär, det är du inte, nu går vi vidare. Ja, men liksom att psykologen riskerar i alla fall att bli en sån här auktoritär figur typ, som bara, nej, det är inte det som är ditt problem, det är det här med tygpåsen typ.
Eller vad det är. Din önskan att komma närmare mig. Ja. Det är också en av grunddragen, tyckte jag, i Påsens kritik. Att man liksom pådyvlar en annan människa en förklaring som ligger liksom bortom det den själv tänker. Mm. Det där med att Jonathan Unge glömde sin tygpåse. Det var liksom inte Jonathan själv som producerade de här. Att han, kanske glömde jag den för att jag egentligen ville ha kvar någonting hos dig.
Nej.
Utan det var ju liksom analytikern som själv då liksom lite grann pressade honom mot den här.
Ja, det är viktigt.
Och den, alltså, den typen av tendens att man har liksom en slags färdig idé om vad olika typer av beteenden eller tankar eller påhitt liksom betyder, som man ska liksom till varje pris pressa in sin patient i. Alltså, det förekommer säkerligen, och det är också möjligt att bete sig på det sättet i kraft av teorin på något vis.
Just det.
Men det betyder inte att A, alla gör det, B, att det är bra terapi, eller att, liksom, att, vi att det är det som är terapi.
Nej, men man älskar ju att höra exemplen. Jag älskar ju, man blir ju så glad. Verkligen. Jag vet inte varför, och inte jag, utan stora delar av svenska folket blir svinglada. För man vill någonstans bara att någon ska säga så här, är det bara humbug? Är det bara humbug alltihopa? Alltså att det är så här, det är något med väldigt mycket människor när det kommer till särskilt psykoanalys, tror jag, att man känner så här, nej men det är inget. Det är bara strunt.
Ja, liksom. Man gillar väl att det är en debunking också.
Ja, det är typ, väl det. Men sen så tänker man att om man uppenbarligen ändå fortsätter gå hos en psykoanalytiker, så kanske man ändå får ut någonting av det. Eller på psykoterapi.
Jonathan Unge är också en av Sveriges mest framgångsrika komiker. Och det har gått svinbra för honom. Trots att väldigt mycket talar emot.
Väldigt mycket talar emot. Det säger jag bara i egenskap av att ha turnerat med.
Ja, vi ska väl gå vidare lite från hela debatten snart, men jag tänker att det finns kanske någonting i att just det här med psykoanalys, att det är ju någonting som man gärna ska lägga ganska mycket tid på, så här går ju flera år och många timmar på, att det liksom kanske är en ganska privilegierad grupp av människor som har tid och råd.
Absolut.
Med det också. Ibland upplever det typ som att Jonathan Unge, kanske andra kulturpersonligheter också, typ använder det som ett sätt att bara skapa stoff för olika poddar och böcker de ska skriva, för att man liksom blickar så jävla mycket inåt.
Det är så jävla taskigt när psykologen har tystnadsplikt.
sjukt.
Ja. Så det är så sjukt taskigt att gå in där och bara så här, jag kan ta med mig allt härifrån och prata om olika poddar och du får inte ens försvara dig.
Nej, nej, precis. Nej, men jag vet inte, men att det kanske finns, att det kan provocera vissa då för att det är någonting som privilegierade människor ägnar sig åt. Att så här, andra är så bara, typ skärp, du tar ett glas vatten och liksom sluta bara blicka inåt istället.
Ja, men från liksom marxistiskt håll så har ju psykoanalysen fått kritik för att vara en borgerlig verksamhet. Ja, det var ju min sanning ingenting. Som liksom goda arbetare gjorde.
Håller på, mår dåligt.
Nej, de la sig inte på divanen utan de bet ihop och så gick de till sina, och jobbade med sina kamrater.
Ja.
Så det finns ju liksom, det är också en ganska rimlig kritik. Alltså det är ju en ganska liten grupp människor som har råd och tid att gå i psykoanalys.
Det är intellektuella ganska mycket som...
Ja, en liksom intellektuellt kulturell sfär. Som, det är liksom alltid de som håller på med det. Sen, Paulsen skriver ju att han går... han får ju faktiskt sin psykoanalys betald. Eller han kan gå inom ramen för att Försäkringskassan bekostar på något sätt. Mm-hmm, okay. Det är liksom offentligt betalt. Så att han behöver bara betala upp det högkostnadsskyddet. Och det är ju en ganska intressant skillnad tycker jag.
Mm.
En person som betalar fullpris för varje session och en som får det subventionerat.
Mm.
Alltså går i princip gratis i psykoanalys 3-4 gånger i veckan. Och i Stockholm så har det, kanske på andra ställen i Sverige också, det är jag inte riktigt säker på. Men i Stockholm så har det funnits ett system där man har kunnat gå i psykoanalys hos... om psykoanalytiken är läkare så har de kunnat
kan man,
liksom gå i analys och få det betalt.
Mm.
Det systemet är under avveckling.
Ah, okay.
Och de som håller på med det är ju ganska, är ju ofta till åren komna.
Mm.
Vilket unga också
på. Jag har för mig att någon har sagt någon gång, varsågod för smart referens, att det finns en poäng i att man ska betala själv för psykoanalys.
Ja, det skulle jag säga att det gör nästan med all terapi.
Ah, okay.
Eller... det är jättebra att det finns psykoterapi inom den offentliga vården och det ska vi absolut inte ta bort tycker jag.
Nej.
Men det är någonting annat att betala själv eller få det betalt.
Just det.
Och till exempel om man inte tycker att man har ut någonting av det eller att man är hjälpt, så då tror jag folk är mycket mindre benägna att fortsätta gå.
Ja, där vågar jag sticka ut hakan och säga jag håller med.
Men hörni, det var en kollega till mig som kom förbi vid kaffeautomaten igår och fick höra att du skulle komma och jag bara, vi ska prata lite om psykoanalys. Hon bara, psykoanalys, smykoanalys typ. Hur går det med den nya boken?
Det är det folk vill veta.
Samlade verk, prisad debutroman.
När kommer Samlade verk 2?
Ja, exakt. Samlade verk begins. En prequel. Nej, men hur, liksom, kan du säga någonting? Det kanske är skitjobbigt att prata om när man har skrivit en hyllad debut och nu ska den tuffa uppföljaren komma.
Men jag har ju det här, jag har liksom pratat, jag säger alltid såhär, nej jag kan inte prata om detta. Och sen pratar jag ändå alltid om det med alla, fast kanske på krogen.
Men nu har vi jobbat upp en stämning här.
Nej, men det går helt okej.
Okay. Ja.
Jag kan inte säga något om exakt när den kommer, men jag tror att jag har skrivit mer än halva.
Mm-hmm.
Ja. Och det är liksom den svåraste halvan. Så nu är det
nedförsbacke.
Men det är så tar otroligt lång tid att skriva böcker. Jag hade liksom glömt det med Samlade verk. Jag har sagt, jag vet inte hur många gånger jag har sagt så här, jag skrev på den 10 år och det var så jobbigt. Men känslomässigt så minns jag ju bara liksom den här underbara, lättade glädjen när liksom boken äntligen var färdig och liksom euforin och sådär.
Men och nu... säga såhär, jag vill sälja den till Tyskland för de pengarna, det här blir Holland. Det var det som var att skriva bok som du minns det.
Typ. Exakt. Men verkligheten är ju typ att man är så här. Man ska gräva sig i en liten tunnel med en liten sån leksaksspade. Och nu är jag ensam långt in i ett berg med min lilla spade. Och jag gräver och gräver och gräver.
Ja.
Men jag kommer komma ut på andra sidan. Förr eller senare.
Mm.
Trött, smutsig.
Ja. Men är det jobbigt liksom? Alltså jag menar man, det som alla tänker spontant är ju då när man har skrivit en jättehyllad bok som alla älskar så ska man skriva en tvåa. Liksom, brottas du med den typen av prestationsångest eller har du liksom ett system där du kan liksom jobba och skärma bort det?
Alltså, jag skulle säga så här. Det är, å ena sidan är det ju mycket, mycket mer fördelaktigt att vara en debutant som sladdar in från sidan och som ingen har förväntat sig och som ingen känner till och så leverera en sån.
Ja, det hade ju varit jobbigare om du skrev en 700 sidors bok som alla hatade typ. Ja, och sen skrev du en 2. Mm.
Ja, precis, och det är mycket svårare att försvara sin titel än att vara en kaxig uppstickare psykologiskt på något vis. Mm. Och å andra sidan så har jag ju en massa läsare och det har varit så himla himla viktigt för mig att någon har läst mina texter och samlade verk men också andra grejer jag har skrivit nu i tidningar och sånt där. Mm. Och att det finns någon, man vet att det finns någon som är intresserad av vad man har att säga. Ja. Alltså det är så otroligt viktigt. Så att jag tycker att det är liksom...
Och den känslan hade du ju inte alls med dig när du skrev samlade verk
verkligen
då?
Verkligen inte, utan då var det ju snarare så här, vem ska vilja läsa det här? Mm. Och här kommer jag med 700 sidor ska jag ska pracka på de stackars människorna. Och så att jag skulle säga att det går liksom på ett ut. Å ena sidan prestationsångest, å andra sidan liksom, läsarnas betydelse.
Men utspelar den sig i Göteborg igen?
Jajamän, det gör den. Göteborg också. Nu ser det lite mer 70-tal med.
Ah, okay.
Så att jag håller på att läsa in mig som fan på de här gamla marxisterna.
Ah, stökigt.
Spännande.
Ja, det är kul. Mm. Får se vad det blir av det. Mm.
Ja, men väldigt spännande. Det ser vi såklart fram emot alla och hoppas min kollega är nöjd då med att vi pratade om detta.
Om boken
då.
Också.
Ja. Lydia Sandgren, nu har vi pratat länge och väl om detta. Jag hade gärna fortsatt liksom en 20 minuter till. Men underbart är kort ibland ändå.
Så är det ibland.
Tusen tack för att du gästade Nyhetskorren den här morgonen.
Tack så
Lydia Sandgren. Vi ska vidare in i bakvagnen och från liksom en ganska abstrakt diskussion om psykoterapi och Lydia Sandgrens kommande roman så kastar vi oss in i amerikansk politik
det
igen.
Det gör vi! Bidens nya plan, mobba Trump lite varje dag.
Mm.
Så stod det på Omni nämligen. Det är Axiom som rapporterade det här då, att Biden ska ha sagt till vänner att Trump, han är skakig, han kommer tappa om Biden retas med honom. En rådgivare till Biden som är anonym har sagt att den här taktiken då ska kunna få topplocket att gå på Trump, vilket då kommer få Trump att framstå i dålig dagar.
Undrar om han workshoppar sådana öknar nu, för han är ju sleepy Joe Biden.
Ja, exakt.
Om då han kommer hitta på, för han är, det är ju, jag har ju pratat om 100 gånger här, men att han är ju så skicklig på det, Trump, att hitta på sådana ökmobbar skolgårdsnamn till alla.
Exakt. Och det, jag upplever att det finns en väldigt tydlig stora syskon, lilla syskon relation här. Mm. För vi som läser det här, jag är visserligen lilla syskon, så att, men det spelar ingen roll, var man än är i syskonskaran så vet man direkt vad det här är. Det här är ju stora syskons grejen man gör. Man vet att man har en lättretlig och lite oregelig som inte har så bra impulskontroll under sig. Mm. Men ens föräldrar brukar ofta tänka, men du som är så klok och smart, vi har lite högre krav på dig till stora syskonet. Mm. Vi förväntar oss att du ska vara den mogna, du ska vara den vuxna. Och så är det ju. Men som stora syskon så har man ju ett hemligt vapen, och det är att man i smyg kan sitta och syka skiten ur sitt småsyskon på ett sätt som föräldrarna inte märker.
Nej, jag får typ lite så rysning för att jag känner att jag har liksom gjort det.
Ja, du är stora. Ja, exakt.
Han är 5 år yngre än mig, så jag hade ett ganska stort liksom så, intellektuellt övertag. Ja. Inte längre obs.
Nej, men då. Så enkelt. Man behöver ju inte ens röra personen. Det vet ju du då. Man kan ju bara ge en viss blick.
Ja,
man kan ju bara stirra på ett småsyskon. Småsyskon är lättretliga, återigen, jag är småsyskon. Man kan bara ge en viss liten överlägsen blick tillräckligt många gånger till småsyskonet tappade, börja veva, föräldrarna kommer in, och för en gångs skull så får ju stora syskonet rätt. För man har ju inte gjort någonting.
Men hur ska Biden kunna göra det? För att han är ju bevakad hela tiden. Kommer han kunna göra sådana
småpika? Alltså jag tänker att det kanske kan vara rätt uppenbara pikar, men att ändå liksom hans strategi är uppenbarligen den här retas och så ska någon annan få en stor reaktion och då kommer alla backa. Jag tror att den här strategin är sådär.
Ja, men jag med, för att jag tror att han ger sig in i en mobbarkamp med den bästa mobbaren.
Absolut.
Och det kanske inte är den arenan han ska möta honom på.
Nej, och jag tror också den här strategin som är utmärkt att hantera småsyskon med, inte direkt är översättningsbar till politik.
Nej.
Eftersom att amerikanska väljare är amerikanska väljare och inte mamma som kommer in och säger cut it out.
Nej.
Alltså de letar ju inte efter att man liksom ska bli sann.
Nej, men precis, för att jag kan nog tänka mig att man kan få Trump och liksom, att topplocket går och få honom att koka över om man liksom håller på med lite low blows och sånt. Ja. Men jag är inte säker på att det är dåligt för honom att koka
Nej,
över.
Nej, exakt. Jag tror inte heller det är dåligt för honom att koppla över. Det som, alltså det som skulle kunna hända, som skulle vara dåligt för Trump när jag satt och funderade på det här. Mm. Hur skulle detta, den här strategin möjligen kunna fungera? Det skulle ju vara att Joe Biden då ett, inte var Joe Biden. För det är det andra problemet med den här teorin. Att jag tror inte att han kan leverera den typen av Burns.
Han är inte så sassy. Han har liksom inte den passaur som krävs.
Och riktigt. Inte så superkvick liksom. Nej. Så att han precis kan säga exakt, apropå att Trump råkade uttala ett ord fel. Så kan han bara säga alltså en liten maktgrej. Och så här heter det faktiskt egentligen. Jag ser inte Biden göra det. Om han skulle lyckas göra det så till den liksom enorma mån att Trump blir fysisk, då skulle det inte heller räcka, tror jag, för att få Trumps väljare att tycka att Trump är någon annan än king.
Nej.
Men om det skulle gå till en nivå att Trump knuffade Joe Biden, vilket vi alla inser skulle kunna vara ett scenario med en dödlig utgång, att Joe Biden blir knuffad.
Absolut.
Då kanske ändå folk är så. Fast nu har han liksom dödat.
Mm. De måste ju respect the elderly.
Ja, precis, måste ändå respect the elderly. Det kan ändå vara en sån grej. Jag tror ju aldrig att det liksom skulle vara Trumps ambition, men alla som ser på Joe Biden inser ju att han är ju en knuff bort.
Så kontentan är så här: okej, småmobbar kanske inte är så bra, men om han mobbar honom till den milda grad att han själv blir puttad
och då, dör, då kan det ge resultat
för Condoleezza Rice.
Exakt.
Jag menade Kamala Harris.
Det menade du. Men hjärnan har ju på oss båda gått på högvarv för att vi har försökt hänga med Nalidia. Och jag tycker att hon har gjort ett bra jobb. Jag menar inte det, men jag menar man är inte smart.
Nej, man är lite bränd.
Så är det.
Jag ska tala nu om motsatsen till en antivaxxer, nämligen en tysk man som vaccinerade sig mot covid-19 217 gånger.
Det är för många.
Det är för många. De rekommenderar inte det. Nej, de gör inte det. Tyskland har myndigheterna där sagt.
Nej.
Dock så ska mannen inte ha farit illa av sprutorna, rapporterar BBC. Han är antivaxarnas värsta mardröm typ. Han hade vaccinerat sig så himla många gånger och mått toppen, verkade som. Han är 62 år gammal och har gjort det här i Tyskland då, och det uppmärksammades först av en lokal åklagare i staden Magdeburg, står det på gp.se. Och han misstänktes nämligen först för bedrägeri. Går inte in närmare på det i artikeln, men på något sätt
han måste
då
väl ha liksom utgett sig för att vara någon annan, gissar jag.
Ja, om man inte, precis, man kanske inte kan vaccinera sig många. Jag vet inte hur det funkar i Tyskland. Nej, precis.
Men jag vet bara att jag är besviken på Tyskland för andra gången idag.
Det var i alla fall så att forskare fick upp ögonen för den här hypervaccinerade mannen, står det, genom att det rapporterades om honom i media. Och då frågade man honom så här, bara, du, det här är en ganska unik situation vi har, att du har vaccinerat dig liksom drygt 200 gånger. Hade du velat genomgå några tester så att vi får kolla lite på dig? Vad tror du att svara?
Han måste svara att ja.
Jajamensan, han var väldigt intresserad av att göra det, säger Kilian Schober, doktor vid ett universitet i Nürnberg där då. Han tackade gladeligen ja. Och han uppgav själv då att han inte hade haft några bieffekter alls. Det känns ändå sjukt, för att det, många jag känner hade ändå någon bieffekt.
Ja.
Typ att man fick lite feber eller sådär.
Ja, precis.
Men han var
ingenting. Han
hade toppen. Inga negativa effekter. Och Kilian Schober då, den här forskaren, han var liksom lite oroad för att hyperstimuleringen, som det kallas, av immunförsvaret då, skulle trötta ut vissa celler och göra honom, jag vet inte, mer mottaglig för sjukdomar då. Men det verkar inte ha fått några sådana negativa effekter på immunförsvaret. Frågan är då också om han har haft covid-19 någon gång.
Ja.
Har det funkat att vaccinera sig?
Säg så många gånger.
Ja, det verkar ha funkat, för att han har inga spår av att ha haft covid-19.
Nej, okej.
Men återigen, de understryker att de inte stödjer den här typen av beteende.
Nej, det är ju ett konstigt beteende. Det är väl ändå skönt att de går ut och säger det. Ja. Det är inte bara att det kostar resurser, utan det känns ju lite konstigt att på flipp bara göra det 218 gånger. Yeah. snabbt bara, men Colin Firths skjorta från Stolthet och fördom. 250 000 kronor såldes den precis på auktion för.
Wow, ja. Är den snygg eller?
Ja, men den är vit. Det är en helt vanlig vit skjorta.
Är den lite så puffy shirt?
Ja, lite puffy, men ja, jag vet inte. Den är ju med i en scen där han har simmat i en sjö precis. Mm. Så den är klibbad mot kroppen.
Wet shirt.
Ja, det är något riktigt tantsnusk som har köpt den här skjortan, det är jag säker på. 250 000 kronor, hur mycket hade du betalat för den?
Kanske 500 kronor. Men jag har nästan aldrig, jag har varit uppe i ett par tusen kronors klassen för skjorta. Det har jag varit,
det har du varit.
Inför Special Occasion. Mm.
Men du tror inte att den här puffy shirten från Stolthet och fördom skulle vara...
Nej, jag tror inte det.
Har du sett Stolthet och fördom? Den här brittiska miniserien från typ, skulle jag gissa, 96 kanske?
Nej, jag tror inte det. Nej, jag har sett den där bilden på honom.
Just det. Mm. Ja, men det är ju någon...
För det är inte... Nej, det är ju inte... Det är 96, sa du.
Nej, alltså ja, men innan år 2000.
Det är inte den med Keira Knightley.
Nej. Utan den här är liksom en väldigt hyllad brittisk miniserie som jag av en tillfällighet såg för första gången för några veckor sedan bara. Mm. Där Colin Firth spelar kärleksintresset Mr. Darcy. Det är en fantastisk tv-serie. Jag såg den för att jag har en ny policy efter att ha blivit besviken så många gånger att jag bara ser på produktionen med brittiska skådespelare. Mm, USA, jag har övergett er. Det blir ingenting mer. Och den här serien såg jag för att det är så många som suckar längtansfullt när de hör det här.
Mm.
Så, Och att den här Mr. Darcy har...
Den har väl alltid varit så? Den kom ut
det,
på typ 1700-talet.
Ja, exakt. Ja. Alltså, det finns någonting här som väldigt många tycker om. Mm. Och det är väl det som är anledningen då att den här skjortan drar in så mycket som 20 000 pund när det bara är en vit skjorta. För att vid samma auktion så såldes typ Kate Blanchetts klänning från Elizabeth. Jag gissar spontant att den är jävligt mycket mäktigare än den vita skjortan. Mm. Men den såldes ju bara för en fjärdedel av summan som skjortan är. Mm. Och det är väl för att Mr. Darcy liksom är Mr. Darcy. Mm. Den här scenen är den här scenen. Den är ju liksom med i folks kollektiva medvetande. De gjorde en variant av scenen i Bridgerton, som är en hyllad serie som är på Netflix, tror jag. Och scenen nämns också i Bridget Jones dagbok där det är en som kallas Mr. Darcy. Så det finns liksom en enorm lockelse, och jag får väl ändå säga det här, framförallt hos väldigt många kvinnor när det kommer till den här personen.
Mm. Och det är inte som min dyraste skjorta som andra gången jag använde den var på GPS julfest och jag spillde så vad heter det? Jävla rödbetssallad. Eller smör var det.
Nej.
Det var julbord.
Ja, och så var det kört sen.
Ja, det blir inga 250 000.
Nej, det blir absolut. Det. Men vem vet, kanske om du gör något mäktigt.
Ja, kanske. Det är också det. Jag har inte liksom varit lika sexy som Colin Firth i en film heller.
Nej, jag tror att många tycker att den scenen är den sexigaste som någonsin har spelats in.
Sexigare än den här live-feeden på mig.
När
nu
du spiller smör på din korta. Eller den här live-feeden. Ja, det är med kanske.
Blek en morgon i mars. Det har varit ganska mycket snack om mobiler i veckan.
Mm.
Liberalerna vill sätta mobillås för barn efter klockan 23. Mm. Eller för ungdomar i alla fall under typ 16 år. Vad fan det var? Jag kommer inte riktigt ihåg det nu faktiskt. Men det kom en ny studie igår då, en ny rapport som visar att en av tre tjejer som går sista året på gymnasiet sover 6 timmar eller mindre på vardagar för att de ligger uppe med mobilen i sängen. Och ja, jag vet liksom inte riktigt vad jag har att säga med det, men det är bara liksom att det rör på sig kring mobilanvändare. Och vi pratade om det där med Liberalerna innan, så det har redan varit igenom att vissa tycker det är oliberalt och ska man verkligen göra så, föräldrarna får väl liksom ta ett eget ansvar och sådär, barnen själva. Men samtidigt så, jag vet inte, det känns som att det kommer... Antingen så kommer man bara släppa låta allting vara som det är nu då, men att det liksom rör ändå lite på sig.
Ja, jag tror inte att det är ett helt opopulärt förslag. Jag upplever ändå att så här, de reglerna som finns i Kina då till exempel kring både vad att barn inte, alltså, och då är det ju inte så här liberalt så jämfört med det. Absolut liberalt
inte
förslag.
En timma. Jag kommer inte ihåg exakt siffrorna. Var väldigt begränsat.
Precis, det är otroligt begränsat och det går bara att spela under perioder när inte det kan konkurrera med skolarbete typ på helger och sådana saker. Och vad det gäller sociala medier så är det också bara en viss stund per dag, och man har ju också stenkoll på att det som sprids till ungdomar är uppbyggliga saker. Vi har pratat om det i nyhetsshowen att på Dayu, kinesiska TikTok, så är de mest virala videorna typ, så här är du schysst mot din lärare, så här får du svinbra betyg i historia, medan de mer virala grejerna på TikTok är typ så här lägger du dig på tågspår och nästan dör. Så att det finns ju, och det jag upplever när man pratar om sådana grejer är att många föräldrar är så, men är det så fel så som det är i Kina då? Ja. Att många ändå kan tänka så här, fan det hade varit lite skönt.
För då slipper man själv vara the bad guy också för sina barn. Det är faktiskt kinesiska kommunistpartiet, eller liberalerna.
Eller liberalerna som
de
har bestämt
tar rygg på det kinesiska kommunistpartiet.
Jag tror också, jag kanske sticker ut hakan nu, jag tror också att inte, alltså kanske inte en majoritet, men ändå väldigt många skulle tycka att det var skönt om det fanns regler som begränsade deras eget scrollande. Inte vilka sajter man är inne på såklart, det är, men i tid. Om man skulle sälja en mobil som liksom hade ett stensäker spärr mot att du bara kan använda och vara inne på sociala medier 20 minuter per dag.
Ja.
Jag tror att många hade köpt det.
Ja, det är säkert många som har gjort det, men andra hade väl tyckt att det bara var liksom jätteinkräktande på vad säger man, den personliga friheten och sådär, såklart. Men ja, precis, för att jag tänker, jag har haft diskussioner med alltså folk i äldre generationer som tycker att ja, men alltså förr var man liksom, då var det att man inte skulle se på TV, och liksom, det var videovåld, man är bara rädd för ny teknik. Men jag kan ändå känna någonstans att så här, mobilerna ser, dels har man med sig dem överallt hela tiden, och så är de designade, de här sociala medierna, för att det ska vara beroende beroendeframkallande också liksom, att det är hela poängen typ, att man hela tiden ska ha ett konstant flöde sådär. Så det är ändå någonting att fundera
det är
på
det,
bara.
Absolut, men det som jag tycker kan vara ett bra tips, det är ju att det finns en mängd sådana här blockappar som jag själv använder till exempel. En på datorn om jag behöver skriva, som gör att jag inte kan öppna övriga program. Det finns en massa olika, så att det är bara att googla. Jag har en på mobilen som stänger av vissa appar under vissa tider exempelvis. Och om man har barn som man känner att det här inte riktigt funkar med, då är det så underbart med barn att man kan lura i dem vad som helst. Så man kan ju sätta en sån spärr och sen säga, men liberalerna har bestämt att det är så.
Just det.
Lite som att lura i dem att tomten finns. Så man behöver inte vara the bad guy, utan de bara märker att så här, nu kommer upp en van, nu är det bara 10 minuter kvar, och så får det ju inte vara för enkelt att ta bort den.
Nej, just det, så kommer
polisen. Så det kan ju vara ett tips man kan använda, att om man inte vill att politiker ska bestämma, så kan man ju själv bara låtsas det för barnen. Fram till en viss ålder ska sägas, sen är det kört.
Ja, den här studien var i alla fall att det var vanligare bland tjejer då. Det var 32% av tjejerna och 23% av killarna. Och då pratade de om att det kan hänga upp med att flickor liksom kommer in i en mognadsfas där de börjar jämföra sig med andra tidigare än pojkar. Enligt Sissela Nattli, som är en forskare här då. Ja, det var bara lite deppigt att det är också det. Då, om det nu är förklaringen, men det lyfte hon i alla fall. Ja, jag vet inte. Det om sociala medier för nu och telefoner. Ja, efter ett gott och långt samtal med dagens gäst Lydia Sandgren, så är väl ungefär det den bakvagnen vi hinner med idag.
Ja!
Men lyssna gärna bak på det om ni missar. Det var intressant om debatten om psykoterapi och sådär, men också lite om hennes nya roman då, som hon har kommit halvvägs igenom.
Ja, otroligt.
Till många stora glädjer.
Precis, med en liten, liten spad i ett stort berg, eller hur det var hon beskrev.
En liten sked, en plastsked liksom. Grävde hon sig en tunnel igenom mot målet. Ja, annars har du pratat om krogrecensioner.
Ja, men precis, om hur Expressens nya satsning på att låta profilerade kulturjournalister skriva salta texter om hyllade krogar har gjort att krögare blir arga och många andra glada.
Och jag uppdaterade om den här, de dubbla explosionerna i Västra Frölunda i natt. Vi har reportrar på plats här nu under dagen, har jag sett här på våra monitorer. Och vi följer det, den och den stora polisinsats som har följt efter de explosionerna helt enkelt. Vi är tillbaka imorgon igen.
Ja, det är vi.
Ha det gött så länge, producent idag Carl Jansson.
Hej hej!
Hey. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.